In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
28 december är det och Sillypodden är tillbaks här efter jul och mitt här i mellandagarna. 28 december är ju det som man i Spanien då, eller i Sverige kallar första april i Spanien. Och det gick ju många medier på här under morgonen, vilket åtminstone vi tyckte var väldigt roligt. Har ju roterat lite här i och med att det är semester. Babylona tillbaka i studion, välkommen tillbaks.
Tackar.
Hur har din jul varit?
Intensiv.
Intensiv.
Intensiv. Firat svensk jul, assyrisk jul, extremt mycket släktingar överallt. Så det här är ett jätteskönt avbrott.
Ja. Och Oskar Rikstrand också gör poddebut här. Vi har ju sett honom i Silly-bloggen väldigt ofta. Du är väl den som skriver mest i den här bloggen, va?
Ja, det kan nog vara så. Det är kul att få komma in i finrummet här äntligen.
Ja, finrum och finrum, det är vadderat beiget poddbås. Det ska väl uppdateras förr eller senare, som jag har förstått.
Du säljer in det bra.
Ja, men det är ju sant ju. Vi ska ändå vara transparenta här i den här podden. Men vi börjar väl direkt med den stora nyheten vi har haft här under mellandagarna. Den kom igår officiellt. Zlatan Ibrahimovic alltså klar för AC Milan. Och ja, spontana tankar till att börja med om den.
Han kan väl inte göra det sämre än Piatek och Leao, känner jag rent spontant. Alltså, jag tänker så att Zlatan är Zlatan. Visst, han har vandrat runt i MLS nu i 2 år. Kanske inte tagit så jättemånga maxlöpningar. Men jag tänker att han kommer ju med sin intelligens i alla fall vara väldigt viktig för både Piatek och Leao och de andra och få dem att bli bättre. Sen är frågan hur Pioli hanterar honom i ett omklädningsrum. Mm. Det blir väldigt spännande. Jag såg att många ironiserar över åldern. Men jag menar, Quagliarella gjorde ju 20 plus mål för någon säsong sedan. Luca Toni vann skytteligan, han var 37-38. Mm. Så jag tror inte det behöver bli superilla. Däremot tror jag inte att det kommer ha den här jätteimpact som man är van vid.
Mm. Det kommer ju vara spännande just det här med, även om åldern inte borde vara något stort problem sett till att se, det finns spelare som... Ja, vi har den åldern, men det kommer ändå vara väldigt intressant att se liksom hur han klarar sig efter några år på en mindre scen. Och,
ja, efter en ganska tung skada också, ja. Innan där i Manchester, så vill man ju ändå se hur bra är fysiken. Men vi ser att han är fit, absolut, men hur är det med resten?
Och hur reagerar han om man inte kan glänsa och göra lika många mål som han har gjort tidigare? Liksom? Ja, vilken Zlatan kommer vi att se då? Liksom?
Ja, men lite så. Men hur frustrerad blir han när Calhanoglu och de andra passar bort bollen igen? Eller Suso kör samma fint och bollen bara liksom försvinner. Alltså hur tar han den grejen? Det är ju inte direkt ett kvalitetsmilan han kommer till just nu. Det är ett lag i kris. Mm. Där han kommer då få vara väldigt dominant såklart. Mm. Vilket kan ju passa honom. Men jag vet inte om han är den som alltid lyfter sina medspelare. När de är lite på botten. Det blir jätteintressant.
Nej, alltså man tittar på... Det har ju hyllats mycket att men nu väljer han äntligen en klubb med hjärtat, har man ju läst. Läst väldigt många ställen, men känner man Zlatan på något sätt passerat det stadiet i att kunna gå på klubbkänsla.
Ja, men vilken klubbkänsla? Alltså, vad är det för klubbar det har ryktats om nu? Det har varit Bologna. Zlatan går inte till Bologna. Det har pratats om Everton.
Zlatan går inte till Everton.
Napoli.
Napoli var ju när Ancelotti var där. Mm. Så att den hade jag kunnat se och den hade varit magisk. För ja, det känns som att den hade varit underbar, den kombon. Han trivs väldigt bra i Milano. Han trivdes tidigare bra i Milan. Jag menar, senast för 2 månader sedan kritiserade han ju Milan som klubb. Mm. Om hur fel personer är där och hela den grejen. Så han kanske har någon idé om att han ska in och rensa. Jag vet inte, och lyfta det på liksom att det finns mer långtgående planer. Men jag menar, jag tror inte valmöjligheterna var supermånga. Raiola har ju ett bra förhållande till Milan. Så att, ja, han får bo i Milano igen, han har den här hypen kring sig som han kanske inte hade i LA, liksom hela det här föda egot.
Mm. Alltså för oss som följer så vet jag inte, det är ju inte jättespännande, alltså med tanke på var Milan ligger nu, man är liksom fast i mittenträsket, finns egentligen ingen sorts ljusglimt eller hopp om att det ska vända riktigt. Och se liksom Zlatan harva där. Samtidigt så jag såklart ser honom i Serie A och europeisk fotboll igen. Bara där kommer det bli väldigt kul. Men Vad tror vi då? Så det ska ju sägas att det ska vara ett halvår plus ett års option. Utnyttjas optionen.
Det beror väl lite grann på hur han mår rent fysiskt, kan jag känna.
Ja, det kommer bli en extremt spännande vår och väldigt avgörande vår, känns som, för Zlatans framtid.
Jag menar, han fick ju Nocerino och näta hur mycket som helst när han fick lira nära. Jag tror att han kan bli ett lyft i ett Milan som rent tekniskt är ganska fattigt i det avseendet. Så tror jag det.
Ja. Frågan om det är rätt för Milan, tänker jag också, alltså, med tanke på att de måste ju bygga någonting långsiktigt här nu. Nu tar man in Zlatan, känns ju verkligen som en quick fix för att på något sätt...
Ja, men det är klart, det är desperation nu. Ja. Man var tvungen att göra någonting. Pengarna finns väl inte riktigt till de sakerna man kanske hade velat göra. Frågan är vad som händer nu med de andra forwardsen. Gör man sig av med någon nu på lån eller... Alltså det här långsiktiga tänket verkar inte riktigt finnas än. För jag menar, man har ju bytt sportchef, det har varit oroligt nu ett tag. Mm. Så det blir, ja, jag får ju lite intervibbar för några år sedan, liksom det här desperata, när man bara jagade någonting man inte riktigt vet vad. Det finns ju ingen stringens i spelidén när du har Gianpaolo som plockar in Pioli. Bara känns mycket random överlag. Mm. Så att det här blir superspännande.
Det finns en sak som har stuckit ut för mig i alla fall under de här. Det har ju varit jävla transfersaga, känns som, fram och tillbaka. Och Milan känns väl som de har varit...
Nej, hela tiden.
Huvudfavorit liksom. Länge, men det var... Jag kommer ihåg, vi satt där inne och jobbade då. Vet ni vilka som var först med att rapportera att det var klart? Zlatan till Milan. Att de var överens.
Var det inte Sky som vanligt?
Nej, det var Telegraph. 2 december, vad är det? 4 veckor sedan ungefär.
Ja. Jaha.
Och då är det alltså en kille som heter Mike McGrath. Som Telegraph har värvat från The Sun. Och andra... 2 december gör han sin första dag på Telegraph. Hans första artikel är att ett avslöjande om att Eriksen ska lämna Tottenham, att han har bestämt sig. Och hans andra artikel är att Milan har kommit överens med Zlatan Ibrahimovic.
Men då den gangstrar han då alltså en månad innan de faktiskt kom överens då?
Det är jävla mäktig första dag på jobbet.
Riktigt mäktig.
Den att sitta på liksom.
Men får han
ha det självförtroendet och gå in och bara, vi drar ut dem här liksom, på en av Englands största tidningar. Det kommer säkert gå bra. Ja. Vi får se hur det blir med Eriksen då. Vi kommer till Eriksen sen, lite senare. Tänkte vi ska hålla oss kvar i Italien först. Vi har ju en till svensk där, lite yngre med lite mer framtidspotential. Som har jagats av desto större klubbar, kan man väl säga, idag i alla fall. Nu är Milan är ju en stor klubb på pappret, men inte på plan nu för tiden. Dejan Kulusevski. Det verkar ju då som att det är Inter som är närmast. Gazettan har skrivit det bland annat. Och tidigare har varit United, Juventus, Napoli har det också pratats om. Och samtidigt så sitter ju han, tillhör Atalanta, på lån i Parma. Där Parmas sportchef Daniele Fagliano tidigare sa, det är upp till oss vad som händer. Men det är väl tveksamt om det är helt upp till Parma vad som händer där då. Vad säger vi? Vad vill låna? Inter har ju du koll på. Kulusevski, är det något som skulle förstärka?
Det tror jag nog. Kan inte riktigt se en tydlig roll i Contes lagbygge nu eftersom han har lirat mer som ytter. Man har ju lirat även som inner tidigare. Så jag tänker att med hans fysik och hans intensitet som han tillför på plan också, och sen är han ju målfarlig, så tror jag absolut att han kan göra ett bra jobb hos Conte. Jag tror han kan utvecklas väldigt mycket. Sen angående att Parma säger att det är upp till oss, nej, men det är klart att det inte är. Men vad som sagt i Italien är att Kulusevski och Gasperini inte kommer överens. För jag menar, på pappret skulle man ju tycka att Kulusevski är en väldigt Gasperini typ av spelare. Men de sägs ha krockat lite, och att Gasperini gärna ser att man liksom, kan man skeppa honom så kan man lika gärna göra det. Så jag tror nog att en deal kommer. Frågan är om man liksom vill dem göra det nu, där han verkligen har haft en viss liksom formkurva som man inte vet, så han är ju ung, det kan ju dippa nu under våren. Gör man det nu när värderingen är som högst, eller om man väntar till i sommar? Jag tror definitivt det kan vara, om man tittar till framtid, absolut ett jättebra köp för Inter eller någon annan klubb.
För det pratas ju om summor runt då 350-400 miljoner här då. Och det känns som att Atalanta i det här läget, alltså antingen om man håller honom så kan man få en ökning så att han är värd 800 miljoner, men man kan också få en sänkning så att han liksom knappt går att låna ut. Så att det går ju väldigt fort i fotbollen i alla fall. Men det känns ju som, vart skulle han gå in i Inter? Är det på mittfältet då, i det här tremanna mittfältet? Innanför wingbacksen, eller hur?
Jag tror nästan det, för jag tror inte att han kan köra, att han kan spela ytten där.
Nej, han har ju inte den defensiva liksom.
Nej, och det känns ju lite grann som att man skulle slösa bort hans offensiva kvalitet också då. Eftersom det blir väldigt mycket hemjobb. Så antingen det eller också att man kan spela honom som en av anfallarna nästan bakom då, Lukaku eller Lautaro, att han skulle få cirkulera, alltså rotera lite närmare dem också, lite bakom. Men jag tror att tanken är väl en av de tre inne i mittfältarna då, att han är med där.
Mm. Fan, jag önskar att han gick till Premier League då, så känner jag.
Du gör det ändå?
Ja, alltså, jag önskar att han gick till Manchester United. Det känns som att det skulle vara...
Varför vill du göra så mot honom, stackare?
Det finns ett perfekt hål att fylla där, liksom.
Jag tror han hade kunnat göra det bra.
Daniel James, Juan Mata, Mason Greenwood, de här, det är ju, han går ju rätt in framför dem, känns som.
Ja, Jesse Lingard går i alla fall rätt in framför
dem. De har ju inga formstarka spelare. Han kommer in som den heta spelaren. Liksom. Ja, sen kommer det kommer ju inte hända, men...
Nej, det United där ska ju vara intresserade. Så de är ju faktiskt den Premier League-klubb som har nämnts. Men det är väl för att United också är ett sådant desperat läge där man åtminstone ryktesväg tittar på allting, även om Ole Gunnar Solskjær sannolikt inte alls tittar på allting utan vet ganska klart vad han vill ha in för att förstärka det här laget. För det man får ge honom är ju ändå att han har liksom... Alltså en tro och liksom en idé vad han vill göra, sen om det är rätt eller någon sak. Men...
Ja, okay, men kan inte känna ibland bara att... Så här... United borde kanske inte göra det här, men jag vill se det hända. Jag vill se vad som händer om de gör det.
Det känner man hela tiden om alla möjliga klubbar.
Ur ett tittarperspektiv bara, jag vill se saker hända.
Det är det enda vi gör i den här podden. Ja. Sitter och hoppas på att sjuka saker ska hända. Men vidare då, vi var ju inne på Inter lite, och eftersom jag vill låna i studion vill jag prata lite Inter också. För det är ju en lite intressant situation. Man är i en toppstrid. Conte-rekryteringen har ju slagit väl sett i ligaspelet, men i Champions League, ett respass och Europa League som väntar nu då. Vad kommer man göra här om vi bortser från Kulusevski? Finns det någonting du tror man kommer förstärka här i vinter?
Alltså det pratas ju än en gång om Darmian som ryktas varje session. Tyvärr verkar det nu
till
som att han...
Till och med när han är i Parma.
Det var ju snack även innan han gick till Parma om att han någonstans parkerades där för att sen skeppas vidare. Så att det känns som att man aldrig blir kvitt honom. Det är lite som Lavezzi som ryktades varje år också. Så att där är ju snack om att han ska in, eller någon annan då, för att Asamoah har varit skadad mycket. Det stora, alltså, man behöver göra någonting i mittfältet. Conte har ju, det är ju mirakulöst att man hänger med som man gör, med tanke på att man har lirat med det ordinarie mittfältet 3 matcher i år. Så att jag, liksom, hur länge håller det? Inte länge när du har så mycket skador och du inte har någon spelare att kasta in. Liksom. Han vänder sig om och kollar på bänken, och vad har han där?
Ja, det är inte mycket. Eller Borja Valero håller på att säga. Men det...
Borja Valero för 5 år sedan hade varit magisk.
Ja, Borja Valero var ju helt magisk.
Ja, och han är ju fortfarande otroligt intelligent, men fysiskt i ett Conte mittfält så blir det väldigt jobbigt för honom. Så att honom ska vi slänga in sista 30 bara för att hålla i boll, absolut. Men det behövs ju att det kommer in någon där som är lite mer dynamisk och mer Conte.
Rakitic.
Arturo Vidal tänkte jag säga. Ta varsin Barca mittfältare här då.
Jag skulle inte säga nej till någon av dem egentligen, även om jag har tveksamheter kring Vidal just på grund av att när man skeppar iväg Nainggolan för att han var ute och festa och kanske inte superseriös vid sidan av plan, ska man då plocka in då Vidal, så känner jag så här: Alkis för Alkis, behåll den ni har i så fall. Och förstärk på ett annat sätt. Jag förstår att Conte vill ha Vidal. För jag menar, det är ju urtypen av den mittfältare som han vill ha. Han är målfarlig, han jobbar bra även defensivt. Han kan Contes spelsystem. Du behöver inte ha någon så här inlärningsmånad eller någonting. Utan han vet precis vad han ska göra i det där tremanna mittfältet.
Gazettan skriver ju att det förhandlas om Marcos Alonso från Chelsea också. Fyller år idag. Så grattis
Alonso.
Grattis,
ja. Jag tror dock inte den sker, för Abramovich var ju tvungen att betala Conte, vad var det, 11 miljoner eller någonting. Han dömdes ju att betala ut den lönen. Nu sägs ju att han har slängt på den på Marcos Alonsos prislapp när Inter kom och fråga. Så att han höjde ju då med en 10-11 miljoner euro bara för att det var Inter som bad om Alonso, så jag tror inte den sker.
Nej, men det var, pratade 40 miljoner euro eller vad det var, och det känns ju otroligt överpris för en spelare som... Hur mycket fyller han då? Har du koll på det också?
Är det 29, va?
Något sånt. Han är i alla fall i de äldre, alltså regionerna, om vi säger så, sättet fotbollsspelare.
Så att den, jag tror inte
29 år. 29 år. Ja.
Så att det känns ju inte heller riktigt som att man vill lägga alla pengar på det.
Nej, speciellt inte som man har inte de pengarna att bara casha fram heller. Det är ju lite som klubbarna gör överlag i Italien, att man liksom delar upp betalningen och så. Och då ett Chelsea som är lite förbannade på Conte fortfarande, inte riktigt vill förhandla. Jag menar, 40, det finns ju inte.
Han är ju inte så bra heller.
Nej, han är ju inte det. Det är ju inte de som lyfter laget på det sättet. Jag kan absolut se honom vara väldigt funktionell i Contes lag. Men jag tror, nej, det är inte de pengarna. Det är inte där du slänger de stora pengarna.
finns ju vissa skelett i garderoben där också. Vi pratar just Marcos Alonso, men det behöver inte gå in närmare på. De som undrar får väl googla fram det eller någonting. I alla fall, Vidal var vi inne på lite. Det måste ju ändå nämnas här att han igår då kom det ganska trovärdiga uppgifter från ABC i Spanien att han då stämmer Barcelona, alltså sin egen klubb, för uteblivna bonuspengar på 2,4 miljoner euro. Och det här är ju en dokusåpa som är liksom helt utan dess like sett till hur bra Vidal har varit i Barcelona. Och hur sjukt nog att Barcelona verkar vilja bli av med honom i det här vinterfönstret.
Han har varit riktigt, riktigt bra.
Ja.
Mm. Så jag förstår, det måste ju ha skett någonting bakom där mellan honom och Valverde. Jag
han vet har inte. Festat.
Han har festat, du tänker så. Alltså jag känner så här, det är inte krasst, jag menar, jag växte upp med i basketmiljön och där såg man ju alla juggarna stå och rökte, de parta och de var bäst ändå. Och det funkar ju fram till man är typ 30. Det är ju efter där Vidal är den Angolan som det börjar slå lite mot fysiken, där man liksom börjar, man bör fokusera lite på annat. Så jag kan någonstans sympatisera med den här grejen, jag kan tycka det är ganska skönt att de kör sin grej. Men ja, det...
Om det skulle vara så att han har festat, inte fått sina bonusar och väljer att stämma Barcelona i svaret, då... Det står jag bakom och så fall känner jag
direkt. Ja, men lite så. Så länge man presterar på plan, ger mig min bonus. Ja.
Jag gillar den inställningen till livet i så fall.
Ja. Nej, men det är ju, det är väldigt dokusåpa det där.
Du har ju också situationen med Artur där liksom som inte heller får spela. Och det har ju inte att göra med att han var han liksom lite oense med Messi. Han har ju också haft vissa, som jag har förstått det då, eller enligt uppgifter, och varit ute och partajat och lite sånt. För det finns ju ingen annan anledning till att man inte spelar en sån gudabenådad fotbollsspelare. Nej, samma med Vidal också. Jättekonstigt vad som händer. Men Ernesto Valverde har ju sina idéer och de har ju ifrågasatt ganska mycket under hösten, men Barcelona leder ändå.
Även Juventus sägs ju för övrigt vara ute efter Vidal.
Ja, just det.
Så att även det är ju liksom att han verkar ju väldigt redo att röra på sig just nu. Jag menar, om han faktiskt går ut och stämmer klubben.
Ja, precis.
Det visar det tydligt, jag vill bort, skulle jag vilja säga. Så att, sen var han hamnar i en annan fråga.
Italien känns ju som en ganska bra gissning ändå, just nu, på ett eller annat sätt. Bra att du sa Juventus, för du gav mig en segue här över till Erling Braut Haaland. För att Juventus är en av de klubbarna som har kopplats till Haaland. Det var vissa italienska medier som gick ut med första sidor här nyligen vid juletider här och sa att Haaland väljer Juventus, liksom Raiola har pushat över så att det blir Juve istället för United eller Dortmund eller Leipzig eller de andra klubbarna som vi pratat om kring då den norske supertalang. Vad tror vi om Erling Braut Haaland? Vi kommer nog få nämna hans namn flera gånger. Det har varit lite tyst efter de där rubrikerna. Det har mest varit brittiska tabloider som har konstaterat att men om United inte får Haaland så gör de det här.
Men... Jag läste igår källa Daily Star, så att följande resonemang det är förmodligen falskt.
Kommer in här och era Daily Star-källor.
Daily Star uppger att Mino Raiola har varit i kontakt med Manchester United och att han har gjort det ganska tydligt att de kommer tvingas välja mellan Paul Pogba eller Erling Braut Haaland.
Jag såg de där uppgifterna också om att en eventuell Haaland-värvning då i och med Raiola skulle innebära att man då som en gentjänst måste
släppa
Pogba. Då kommer ju nästa fråga, vart skulle då Paul Pogba hamna?
Juventus.
Ja, känns det väl så.
Vilket vore en toppvärvning för Juve.
Utan tvekan sätter det läget om.
Ja.
Alltså det vore en riktigt, riktigt bra värvning.
Men det är ju verkligen ett läge där United, oavsett vad man gör med Haaland, borde casha in på Pogba så länge det finns intressenter. För till exempel Real Madrid, som vi också kommer in på sen, har ju svalnat. För att de tittar på andra alternativ och Federico Valverde har varit så pass bra som han varit. Så behovet av en Paul Pogba finns ju inte som man trodde det fanns inför säsongen.
Det känns väl som en ganska bra win-win situation i så fall, få in Erling Braut Haaland som man uppenbarligen vill ha och bli av med det här ankaret Paul Pogba en gång för alla.
Så att man helt och hållet kan övergå till att spela en totalt kreativ och fantasilös innermittfält fotboll.
Exakt.
Bara, utan att ha några, utan ha några tvivel om det, bara ha det rakt av så. Nu ska vi inte vara felaka mot United där, men Haaland alltså fortfarande i limbo här då med flera klubbar som är intresserade. Och vi håller oss kvar United för att Evening Standard har skrivit om ett av de här alternativen om det skiter sig med Haaland. Och där har vi Richarlison från Everton. Spontan, ni ser lite fundersamma ut.
Ja, alltså, jag ser ju inte som något alternativ till Haaland på det sättet att jag inte tycker att han är någon anfallare som kan spela i Manchester United. Jag tycker inte att han är tillräckligt bra för att vara anfallare i Everton. Han har fått ganska många chanser som anfallare i Everton. alltså spets. Ja. Och det har inte funkat bra. Man sätter honom på en kant istället.
Han känns lite ojämn, tycker
jag.
Ja,
och han missar mycket. Han fejdar bort ur matcherna. Han känns inte alls så närvarande. Jag tycker han är bra som en ytter. Och jag tror han skulle kunna vara en väldigt bra yttermittfältare i Manchester United. Men jag ser inte som något alternativ till Haaland i fram.
Babylona, håller du med?
Ja, det gör jag faktiskt. Haaland hade känts som ett vettigare alternativ om man vill bygga för framtid och hela den grejen. Även om det är riskfyllt känner jag att ta in ytterligare en ung spelare som skulle kunna få det väldigt svårt i United. Jag menar, det saknas ju någonstans de här erfarna spelarna också i det här lagmixen. Men ja, jag håller med där. Som ytter, absolut. Som forward, nja.
Sen har det ju, om vi faktiskt, nu tar vi Daily Star igen, även om vi inte ska tro på dem, men enligt dem så Tyrone Mings, James Maddison och Jadon Sancho ska ligga på Solskjärs inköpslista, och det kan vi konstatera att den här tidningen då tänkte, ja men vilka bra engelska spelare har vi på varje position som har någorlunda ålder, vi tar de tre och så placerar vi in dem, det måste vara Solskjärs transferfilosofi.
Tyrone Mings skulle vara kul på något sätt, bara se vad som händer också.
Det
var också
jättekonstigt.
Se vad som händer.
Det var jättekonstigt att göra nu när du ändå har plockat Maguire. Det är inte mittbackspositionen man förstärker. Alltså Maguire och Lindelöf kan funka. Ger dem bara tid att spela ihop sig. Det är ju andra positioner som är akuta att förstärka, tycker jag snarare. Men återstår att se i alla fall. Ska se här då vidare. Det har ju bytt lite tränare i alla fall i Premier League nyligen. Arteta då till Arsenal och Carlo Ancelotti till Everton. Vad tror ni det kommer innebära för de här klubbarna? Nu när, för det ska ju, båda lagen har ju krisat ganska rejält. Och nu måste det ju liksom börja värvas. Eller någonting måste göras i alla fall, det måste vända. Hur mycket kommer vi få se hända här under januari?
Alltså jag är fortfarande lite shell-shocked över att Ancelotti går till Everton. Så att jag vet bara liksom inte, det här är ju inte mannen som bygger ett lag från grunden. Han är ju ingen taktiker på det sättet.
Han kan inte taktik. Ja, nästan.
Ja, men alltså, i jämförelse med vissa av de andra, så det är inte hans styrka. Nej. Hans styrka är att få, liksom, få storstjärnorna att må bra, han skapar en bra trupp och sen har han ett visst spelsystem som han kör och sen liksom löser de det framåt. Mm. Jag är jättenyfiken på hur det kommer gå i Everton. Jag kan inte alls... Vad är det han ska plocka in? Alltså det han plockade in till Napoli funkade ju inte nu. De spelade liksom Lozano, de har ju verkligen underpresterat. De har sett mycket sämre ut än de gjorde under Sarri. Så att jag är jättenyfiken på Everton faktiskt.
Vad tycker han om de här anfallarna har att jobba med också? Vad går igenom hans huvud första träningen när han ser liksom Calvert-Lewin, Schenktosen?
Moise Keane måste vara överlycklig dock.
Ja, han alltså, måste ju vara
glad. Han måste vara överlycklig att det vände, med tanke på hur långt ner i botten han var när Ancelotti kom in. Och nu kommer han ju få visst förtroende antagligen.
Mm. Kommer det funka? Jag vet inte. Men borde han inte försöka plocka in en anfallare? Jag vet inte.
Ja, alltså, sen anfallsposition tycker jag att ändå... Jag tycker väl ändå att Richarlison är helt okej. Okay, i alla fall för ett lag som Everton i det här läget. Det är ju svårt att veta också vilken attraktionskraft har Everton till att börja med. Och Ancelotti är ju heller, precis som jag säger, ingen liksom lagbyggare. Han förädlar och ser till att saker som redan är fina förhåller sig fina. Han är inte den som liksom ser till att fixa dem så att de blir bättre på så sätt.
Nej, och lite grann känns som att han har passerat scenen, att han är ju lite grann på nedgång i det. För annars skulle han inte heller varit i just Everton nu.
Precis.
Ja. Det är jättespännande, men jag kan inte alls förutse liksom, vad är det han vill ha in. Ingen aning.
Mm. Det finns inga så här givna favoriter som han brukar plocka in eller...
Det är väl James. att han efterfrågar honom.
Ja, det är väl inte
det är
helt,
väl man ser
ändå. Det är väl inte helt omöjligt ändå, eller?
Så jag skulle bli jätteglad.
Ja, men.
Och se det hända.
Ja, men.
Jag menar, en James som får speltid är ju alltid kul.
Ja, såklart. Nu har jag varit skadad i och för sig, men så att det är inte helt omöjligt, Everton.
Tom Davis och James på samma mittfält. Det känns 2020.
Det känns sjukt. Arteta och Arsenal då. Där har det varit Granit Xhaka. Verkar ju vara på väg bort. Hans agent påstår i alla fall att han då har förhandlat färdigt med Hertha Berlin. Och att Xhaka ska dit. Och att det handlar bara om att komma överens om en transfersumma.
Bara
ja. Precis. Vi får se vad Arsenal värderar honom till. Och Arteta verkar ju då enligt The Times. Så ska han ha tittat på Adrien Rabiot. Som en första förstärkning, och det känns ju inte riktigt som vad Arsenal behöver i det här läget.
Nej, alltså en modig mittfältare känns ju inte riktigt som har man inte tillräckligt med sådana.
Han skulle ju smälta in så liksom bara rakt in i det här.
Ja, lite såhär smådeppig.
Sörjan av någon form av deppighet.
Sörjan av en deppighet, spelare som underpresterar.
Ja.
Det är ju perfekt egentligen.
Egentligen är det ju det. Men du får se vad Arsenal litar på. Det ska väl in en mittback i det där konstellationen på något sätt. Kalidou Koulibaly har ju pratat om, faktiskt för en gång skulle pratat om Kalidou Koulibaly, att det är den.
Ja, men varför ska han gå till Arsenal?
Ja, det är ju för att han inte trivs så bra i Napoli och att de också...
Fast han går ju konstant ut och säger att han faktiskt trivs väldigt bra i Napoli. Sen kan det vara spel för gallerierna, absolut. Men jag menar, vill man spela med David Luiz?
Ja...
Nej, det känns som en plats att misslyckas på liksom.
Ja, men lite så, det känns som att man ska gå dit och fejla, stackaren. Mm. Alltså jag unnar Koulibaly i så fall ett bättre lag om man ska lämna Napoli.
Chelsea kanske?
Det vore intressant.
Det vore verkligen intressant. Något annat som är intressant är ju Manchester Citys situation, tycker jag faktiskt. För de ledde ju mot Wolverhampton nu senast, en man mindre, men lyckades ändå tappa det till slut. Man är, hur många poäng
fina
är det?
Fina Traoré alltså. Ja.
Hur många poäng är det nu bakom Liverpool?
Det är hur många som helst.
Jag har tappat räkning.
Nej, det går inte, det går knappt räkning. Men de är 14 poäng bakom, va? Eller om det är 12 med en match mindre.
Ja, det är ju åtminstone något sånt. Så att de är ju helt out of the title contention här. De ska möta Real Madrid i Champions League åttondelsfinalet. Real Madrid som ändå ser ut att gå åt rätt håll spelmässigt efter bedrövliga inledningen på säsongen. Så ja, vad gör City i det här läget? För vi har pratat tidigare om Guardiola också. Man får se hur lång hans livslängd blir i City. Om det här är hans sista säsong eller om han faktiskt fortsätter och ska bygga upp det här igen. Vad tror vi kan vänta oss av dem i det här fönstret?
Tyvärr tror jag att vi kan vänta oss ingenting. Inga värvningar. Det var där Pep, han var ganska tydlig efter förlusten mot Wolverhampton igår. Då fick han frågan igen. Vilket är naturligt eftersom de går ganska trögt. Vad ska ni göra? Ska ni värva någonting? Nej, vi ska inte värva någonting, sa han. Och det känns väl ändå lite ganska naturligt, för att det är ju, de har en bred trupp. De har ju fantastiskt många bra spelare, och de får tillbaka snart också Laporte, kommer tillbaka i vinter. Sané, jag vet inte, det var väl sagt februari, men det känns väl som att han kan komma tillbaka lite tidigare. Vad ska de köpa liksom? Vem ska de köpa?
Ja, men det är lite så, vem ska in nu?
Ja.
Vem ska in och faktiskt förstärka?
Ja, det är en väldigt bra fråga faktiskt. De behöver ju en mittback.
Ja, det behöver de ju.
Återigen Koulibaly kan vi kasta in där då.
Du kastar in
Koulibaly överallt här nu, men det känns ju som att det är den logiska mittbacken som på något sätt skulle kunna vara tillgänglig att värva.
Efter att ha sett gårdagens match så känns det som att de behöver en vänsterback också. Alltså, han har inte hittat rätt än.
Men är inte det Angelino då? Ja. Angelino, men du känns ändå som en vänsterbackskombo som ändå funkar, tycker jag.
Ja.
Kan det vara att man plockar in någon om typ Cancelo försvinner på lån? Att man mera ersätter inte numeriskt om folk rör sig?
Ja, så kan det ju mycket väl vara också. Det pratades om mål. Vicente Guaita såg jag någon tryckte om i alla fall. Som en sorts backup-keeper. Som att det inte räckte med att plocka in Scott Carson och Asier Riesco liksom, i truppen. Så Guaita är en bra målvakt, eller var det i alla fall. Så att, men det är ju inte någonting som liksom får en att dra några frivolter direkt. Att
ja, men det blir väl sällan så i januari överlag. Alltså ja. Hade det varit sommaren så tror jag absolut att man hade kunnat gå ut och bomba och värva som City brukar göra. Men jag har bara svårt att se att det finns någonting tillgängligt som kan lyfta dem nu.
Och hade det skilt 5 poäng till Liverpool, då kanske det hade funnits någon poäng i att sätta ner foten lite. Liksom. Vi ska fan komma i kapp. Men nu är det ju, alltså ligan är körd. Det ser Pep själv i alla fall.
Ja, men den är ju körd. Ja.
Den känns ju väldigt körd. För jag menar, Liverpool ser inte ut att vara nära en formdipp heller. Alltså jag tänkte förra matchen att kanske nu efter att de har varit iväg och spelat att nu kommer den, men nej. Och nu jinxar vi ordentligt här för psyk.
Och för Rikström, vi ska vara transparenta här också ändå.
Så har det kommit Minamino in också.
Minamino, ja. Mycket, mycket frågor man har fått om Minamino. Liksom, vad hypad han har blivit från ingenstans.
Ja, han är kung.
Ett annat lag som är out of the title contention i Premier League, det är ju Tottenham, men de håller ändå på med lite allt möjligt nu med José Mourinho som tagit över tyglarna där. Christian Eriksen var vi väldigt kort inne på förut, och han har ju en kontraktssituation där han antingen måste skriva på ett nytt eller måste lämna för en annan klubb. Och då, om man ska tro Eldes Marque, spanjorerna som har varit verkligen igång här under gårdagen, så ska de ju ha erbjudit pengar plus Christian Eriksen för Gareth Bale. Och det känns väl som en win för Tottenham med det här läget ändå, eller?
Är det?
Jag tror ändå det. Bale skulle ju utan tvekan förstärka det laget, eller?
Utifrån principen som vi pratade om innan, vad vill man se hända? Man vill ju se det hända.
Och, nu förstår jag varför du vill se de här sakerna hända.
Bara för att se vad som händer. Men jag är lite inne på ditt spår, Makoto. Jag tror ändå att det skulle vara bra för Tottenham att få in Gareth Bale. Delvis sett till att han skulle vara den största stjärnan i laget direkt. Och att det är tunt framåt, helt enkelt. Alltså nu när Son har fått, han är avstängd efter det röda kortet, så känner man direkt att fan, det är tunt framåt, helt enkelt.
Alltså det finns ju duktiga spelare, men det finns ju inte så mycket bredd. En Bale är ju en typ av spelare de inte riktigt har i det här laget. Någon liksom kraftfull ytter med liksom speeden. Han är ju en spelare som fortfarande kan leverera. Det har man sett i Real där han har spelat totalt utan motivation, men ändå helt okej i de inhopp han har gjort och så vidare här nu. Efter hela den här Wales-Golf-Madrid-incidenten då. Samtidigt tänker jag åt andra hållet att Eriksen till Real, där ryktet verkar inte riktigt vilja dö. Samtidigt som jag har fortfarande så otroligt svårt att se det hända. Att om man säger nej till Pogba och du går på andra spår, då tror jag inte att man kommer att plocka in en Eriksen. Inte i läget att vara Martin Ødegaard, som inte ska till Manchester City, utan är på lån i Real Sociedad. Som antagligen kommer tillbaka i sommaren. Du har en Federico Valverde som tar kliv efter kliv efter kliv. Vart ska Eriksen in i det här? Du har andra spelare som kommer in och ska ta över de här positionerna. Från när Modric ska roteras ut, när Kroos ska roteras ut. Däremot så har ju Eldersparker också skrivit att man har gett upp Pogba, som vi var inne på, men istället tittar på André Frank Sambo Anguissa.
Väldigt bra namn.
Från Villarreal, den gamla Fulham-floppen, som då har varit väldigt bra i La Liga under hösten. Och det känns ju spontant som en otroligt mycket mer sund rekrytering, kan jag tycka. Rak, billig ersättare till liksom, eller till Casemiro.
Jättetråkigt.
Ja. Jättetråkigt
är det. Jättetråkigt, vi vill ha Eriksen till Real. Ja. Jag vill ha den här stora hype-värvningen.
Och mer rörelse. Jag vill ha mer Mourinho också. Alltså, det är en antiklimaktisk start än så länge. Alltså. Det är inga intriger.
Det är nya snälla Mourinho.
Inga utfrysta spelare. Det är inga utskällda journalister.
Ja, men det är ju fortfarande, det är ju smekmånad. Det är jättemysigt. Man skapar liksom lagkänsla här. Det är lite gulligt. Mourinho som pratade om hunden som hade dött här på juldagen. Alltså nu är jag partisk för jag älskar ju Mourinho, men jag gillar ju den här Mourinho som kan vara den här sympatiska, och sen så börjar han köra mind games lite framåt våren. Men jag menar, det känns som att
man längtar alltså.
Ja, man gör ju det.
Ja. Han var ju lite och peta på det efter Chelsea-matchen.
Ja, men lite grann.
Han var ju ganska
det,
mycket, han prickade ju ganska många alltså knappar rätt för att få Frank Lampard att tappa det lite.
Absolut, efter. Men ändå för att vara han så höll han ju tillbaka. Man vet ju hur han kan vara annars.
Han kan ju spåra annars på ett helt annat sätt.
Men det känns som att han brukar ju vilja ha in lite spelare, så att det bör ju hända någonting i
januari. Någonting lär ju hända. Någonting som verkar har hänt eller ska hända är Edison Cavani. Det har gått några dagar nu, men uppgifterna kom där runt jul att då han har skrivit på ett kontrakt med Atletico Madrid till nästa sommar när hans kontrakt går ut. Och det här är ju en klassvärvning skulle jag vilja säga för Atletico. Jag har velat se Cavani i Atletico länge med den speltypen, liksom den arbetskapaciteten i ett Simeone-lag. Det är i princip bara med körschemat för jag ville hylla den värvningen. För det känns som handen i handsken på alla sätt och vis.
Och det känns väl också som en av de allra bästa spelarna i världen som Atletico Madrid kan faktiskt värva.
Ja, fast Atletico har en annan status idag än vad de hade för några år sedan. Så jag tror ändå
men sett till hur bra han är, så han hålls väl fortfarande som en av de absolut bästa anfallarna och målskyttarna i världen.
Ja, fast han har väl kommit lite neråt liksom i hierarkin nu. Där Icardi har väl tagit lite mer plats borta i Paris. Det har inte varit samma typ av liksom stjärnstatus på Cavani. Det var en tidsfråga innan han skulle flytta. Sen är man glad att han fortfarande kommer att spela i en toppklubb, för det fanns väl ändå åtminstone spontant utan att man har rykten om det, att det hade inte varit omöjligt om han gjort en Mandzukic i den åldern.
Ja, fast Cavani är för bra för att göra en Mandzukic, och jag tänker rent fysiskt så håller han ju bättre än Mandzukic har gjort, även om jag kan tycka det är trist att han hamnar där han gör nu.
Det är så trist.
Jag hade velat se honom i alla fall en säsong i Premier League faktiskt.
Jag får sluta sitta och hoppas att han ska till United som jag har gjort under hela sommaren.
Men det är över nu.
Nu är det över. Amandukija i Al-Duail i Qatar för de som inte känner till det.
Fint ut.
På tal om spelare som lämnar Europa för pengar och så vidare. Hulk. Han har faktiskt ryktats tillbaka till Europa nu. till ett totalt krisande Espanyol som precis gjorde klart med sin tredje tränare för säsongen i form av Abelardo, vilket jag måste säga en superrekrytering. Känns helt vettigt att ta in honom i det här läget. Förvånat en före detta Barcelona-profil tar Espanyol, men det är en annan sak. Men i och med det här hulkryktet så tänker jag att det är ju intressanta saker som händer i Kina samtidigt. För där har man infört ett lönetak i den kinesiska ligan nu. Där vi kan citera Chen Shushuan, ordförande i det kinesiska fotbollsförbundet, säger att våra klubbar spenderar för mycket pengar och vår proffsfotboll har inte skötts på ett hållbart sätt. Och nu inför man alltså ett lönetak. Och där kommer i sin tur innebära att vi kan få se vissa Kina-proffs flytta hem till Europa och så vidare när inte de får alla pengar de vill ha. Typ för Yannick Ferreira Carrasco, Oscar, Miranda, Fellaini. Det finns ju mycket spelare där borta. Vad tror du? Finns det någon spelare där borta i Kina som ni tänker, ja men han skulle jag vilja se tillbaka, förutom Hulk då?
Carrasco skulle jag. Han var ju alldeles för ung när han gick till Kina. Så han vore ju väldigt intressant att se tillbaka. Men vad ligger lönetaket på nu?
Jag vet ju inte exakta siffror, men på något sätt kommer det väl ändå påverka. Samtidigt så har de ju i och med det här också dock gjort om reglerna. Förr fick du ju bara ha ett visst antal utländska spelare och nu får du ha en till.
Fast du kan inte betala om de här hutlösa summorna. Nej, som gör precis. Att de vill åka till Kina.
Så men det ska, också finna, det ska också finnas ett kryphål. Jag är inte helt säker, men man ska kunna kompensera med bonusar istället. De räknas inte in i lönetaket.
Okej, för jag tänker så här, det är ju vettigt att göra det här med tanke på att en spelare som Graziano Pelle tjänar alltså sjuka summor för att spela fotboll i Kina.
För att vara Graziano Pelle.
Ja, men lite så. Liksom, det är inte Hulk som ändå gjort avtryck i Europa. Så att jag kan absolut förstå att de gör det. Men ja, det vore väl kul om vissa spelare kom tillbaka.
Fellaini. Det är mitt svar på frågan i alla fall.
Nej.
Ja, fotbollsvärlden är en mörkare plats utan honom.
Jag håller helt med dig.
Det är ganska minfattigt.
Ja.
Det blir det ju.
Jag håller helt med dig på den. Alltså. Nu har han ju för sig gjort sig av med det här stora håret, va?
Ja, men då kan han stanna kvar i Kina.
Ja, men lite så. Annars skulle
han ju
skulle han gått in i Arsenal tillsammans med Luis och Guendouzi. Det hade varit lite kul att se. Ska vi gå vidare till lite läsarfrågor kanske? Kan ju vara trevligt. Vi ska se vad vi har. Här frågar Johan Lindström. Vem blir din nästa man? Du kan ju rekommendera klubbar att värva nu när han tyvärr lämnat Europa. Och ja, det blir väl. Koulibaly har jag nämnt 10 gånger i det här avsnittet. Så vi säger väl där då. Och så är det Daniel Young här frågar om just Koulibaly. Arsenal har vi varit inne på tidigare. City. Ska vi se alla frågor som vi redan pratat om. Egon Ljung har något som vi inte pratat om. Vad gör Chelsea tror ni? Kommer Sancho? Nej, inte i januari säger jag, men möjligtvis under sommaren.
Jag måste nog hålla med där. Jag har svårt att se att Sancho rör på sig i januari.
Jag håller med, men någonting måste de göra.
Alltså något kommer de att göra. Det finns ju en Nathan Ake det har pratats om bland annat, som jag tror ändå sett i de pengar det har pratats om skulle vara ganska vettig förstärkning.
Vill ju inte spela i Crystal Palace.
Nej,
det har han inte velat på väldigt länge. Och där har vi också en annan förstärkning som jag tror skulle kunna vara vettig för Chelsea beroende på vad de kan betala. Och jag tror att Saha Ake då är väl inte helt omöjligt att tänka sig att man skulle ta in ett vinterfönster. Kosta vad det kostar vill det på sig.
Giroud ryktas ju bort.
Ja, till Rangers är han så dålig. Han är ju koska ligan. Alltså det känns ju ändå. Jag tycker att Olivier Giroud, att han är ordinarie i ett franskt landslag, tycker jag är en skymf mot stjärnor som Karim Benzema, Lacazette och så vidare. Nu vet jag att Benzema har andra anledningar till att han inte spelar. Men ändå på något sätt att Giroud är inte så pass bra. Och nu har han blivit petad av Tammy Abraham som i och för sig fantastisk. Men Rangers, någon måtta får det vara.
Conte sägs ju också vara sugen på Giroud. Som en backup till Lukaku.
Och det är inte helt dumt.
Nej, för där har du ju den spelaren då som... Man tänkte ju plocka in Dzeko i somras. Det blev inte av. Det här, Giroud är en sämre version av Dzeko i det sättet att felvänt tar emot bollen, fördelar den bra, liksom vettiga fötter, men gör ju alldeles för lite mål. Men jag tror att han är... Alltså, makes sense om du tittar på det ur ett... förmodligen behöver du inte betala så mycket. Bra backup, kommer inte gnälla över att sitta på bänken. Men där han...
Nu drar vi ett långskott. Manchester United.
Där ja, där kom den.
Där kom den. De ska ha in en reslig forward. Jag vill ha in en reslig tung liksom, target i United. Som de kan liksom...
Du vill ha in en gubbe.
Jag vill ha in en gubbe på topp som de kan liksom slå långt på när de behöver slå långt. Eller liksom som någon sorts referenspunkt så de kan etablera någon form av eget spel. Istället för att bara snabbt kontra och i princip bara kunna spela mot lag som har mer boll än vad de har.
Han var inte överlycklig i Giroud när... Nyheten om lönetaket i Kina kom, det tror jag inte.
Nej, det måste vara
det. Det är inte
jag kanske kan få jättebra bonusar.
Ja, jo, det.
Vi håller oss vidare kvar i Premier League här. Revenant frågar, kan Adama Traoré gå till en stor klubb snart, eller är han en bumling som bara kan vara bra i mittenklubbar? Bumling är ett bra ord.
Ja, det var faktiskt ett väldigt bra ord. Jag hade velat se honom i en större klubb. Jag tänker så här, han gör ju vissa grejer som bara är magiska. Mm. Och hade de gjorts av en spelare i en större klubb, så han har ju gått viral konstant. Så att han är ju superintressant. Mm. Så att, men vilken av solklubbarna?
Barcelona. Spåret är väl dött. Han var fostrad där en gång i tiden. Och sen efter det har han lagt på sig extremt mycket muskler, måste man ändå säga.
Ja, han är bitig.
Mm. Ja, det är nästan läskigt att se faktiskt hur mycket han har lagt på sig efter det. Och blivit en helt annan typ av spelare också. Skulle det vara kul att se honom i någon annan klubb. Tänker man, vilket lag skulle behöva en liksom biffig wingback? Det är väl det man tänker då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Svårt.
Svårt.
Men ja, vi gillar Adama Traoré.
Det gör vi.
I alla fall efter igår.
Vi håller oss kvar vid Wolves. Boda här skriver Hwang till Wolves, frågetecken. Och med Hwang så gissar jag på att han syftar på då sydkoreanen i Red Bull Salzburg. Minamino har ju gått till Liverpool. Erling Braut Haaland kommer ju gå någonstans. Och så har vi Hwang också. Då är det den där trionde framme som då allihopa kanske på något sätt lämnar. Och det känns som en jättefin värvning för ett Wolves i det här läget.
Absolut.
Vi ska se vidare här. Här ska vi se här för någon som har bara en sån här, vet du, snabela som namn. Men Getafe har gjort 2 bra säsonger i rad nu utan att tappa massa spelare till större klubbar, och ändå ser jag knappt några rykten. Är ingen intresserad, och i så fall varför? Eller har jag bara missat alla rykten? Och då kan vi lugnt konstatera att det är för att Getafe helt enkelt inte har några spelare som skulle vara intressanta för några andra klubbar, även om det går bra. Alltså man tittar på Schaimata, man tittar på Angel som gör massa mål nu, Molina och så vidare. De här har kommit i åren på ett sätt som, alltså, det är ingen som skulle vilja värva dem. De har plockat in Getafe från någon sorts fyndhylla på gratis, liksom fri transfer. Och den enda som skulle vara intressant är väl Gené, som det pratades lite om nu förra sommaren. Kanske pratas om fortfarande till viss del, men... Och det enda det liksom konstatera att de överpresterar på en nivå som är liksom helt bizarr. Och att José Bordalás gärning säger väl allt om den hans gärning egentligen. Att det är spelare som ingen vill ha som man gör det här med.
Håller borta, säger du alltså till klubbarna?
Alltså jag tror ingen skulle punga ut massa pengar för en typ 37-årig före detta idrottslärare i form av Jorge Molina i det här läget. Han kommer nog vara kvar i Getafe tills han lägger av, om vi säger så.
Det är skön antihjälte-aura på den.
Ja, alltså, och sen är ju Getafe också ett lag fyllt av riktiga rötägg. Alltså, de spelar ju så fult också. Värvningarna de gjorde nu i somras med Marco Correa kom in till exempel. Det är ju för sig en bra fotbollsspelare, och det var en bra värvning typ de inte hade. Men typ Nyom och Fire och sådana som de plockade in, de passar ju perfekt i den här liksom råa, lägger inga fingrar emellan Getafe-stuket som tagit dem någonstans.
Och det är någonstans det man gillar. Det blir lite det här sydamerikanska där man smäller på lite extra.
Ja, ja, precis.
I varje närkamp.
Ja, det är därför man älskar Getafe ändå. Nu ska vi se. Thomas Nygren ställer en fråga som vi kan avsluta detta avsnitt med. Vilken spelare som gjort succé i höst bör klubbarna i Europa akta sig för att värva?
Hmm.
Vi får fundera lite här.
Det finns ju så många.
Som har gjort Adama Traoré. Nej, men...
Har du någon på rak arm, eller?
Nej, inte just nu vad jag kommer på. Jag tänker ju... Jag känner snarare att många som har gjort succé under hösten är sådana som man faktiskt kanske skulle värva. Typ en Soyuncu i Leicester. Mm, tänker jag till exempel, ja, på direkt. En riktigt bra mittback liksom. Och det känns ju ändå som något som man skulle kunna rekrytera. Och jag skulle inte säga varningsflagg på honom.
John Lundström. Alla våra...
Man ska akta sig för att ta in John Lundström i sitt fantasy-elva i alla fall, tror jag. För jag tror inte man kan få mer utdelning än man redan fått på honom.
Så det... Han kanske man ska akta sig för ändå. Han passar nog ganska perfekt i där Sheffield United, känns som, va?
Ja, det känns som det. Jag tror inte att han är så bra egentligen. Utan det är bara att spelet fick för sig att sätta honom som mittback fast han är en mittfältare som liksom kan slå passningar. Han har blivit, det är helt otroligt hur känd han har blivit på grund av just Fantasy Premier League. John Landström har blivit en sorts meme nästan. Otroligt kul att se. Jag tycker vi avslutar på John Landström ändå.
Ja, det tycker jag också.
Och tack för ni ville vara med oss idag. Vi, Sillypodden, kommer tillbaka 2020, nästa år faktiskt. Så gott nytt år och ha det gott i det.
I think I worked for 16 years here in England and I deserve a bit more credit than